Låt mig få leda er i bön. Herre Gud, dig vill vi upphöja. Du vår Herre, du vår Gud, du vår kung. Vi prisar dig vår Herre för den du är. För det du har gjort för oss var och en i den här kyrksalen. För det du har gjort för mänskligheten. Hur du har uppenbarat dig själv för oss. Vi upphöjer dig den här förmiddagen. Vi har kommit i gudstjänst för att lyfta ditt namn. För att tillbe dig och ge dig äran. För att du ska få trona på våra lovsånger. Herre, vi ärar ditt namn här i Mölndal. Och vi tackar dig Gud att ditt namn är proklamerat. Och att ditt namn lockar människor in i gemenskap med dig. Och jag tackar dig Gud för den här församlingen som får vara en del i att dra in människor i ditt rike på olika sätt. Här i Mölndal och på andra delar av vår jord. Och vi ärar dig Gud att du kallar människor idag. Du kallar människor till ditt rike. Och vi är tacksamma här att vi får vara del av ditt rike. Och vi tackar dig Gud att du vill tala till oss den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Jag heter alltså Peter Paulsson och kommer ifrån Örebro. Jobbar som ledare för missionsorganisationen Open Doors. Med mig idag har jag också Kerstin Rosén som finns här någonstans. Där sitter hon. Kerstin bor i Gråbo och är en av våra presentatörer i Sverige. Så vi har ett kontor i Örebro, men vi har också ett antal presentatörer utspridda i vårt land som är ute och talar och håller presentationer och beskriver vad Gud gör i vår värld idag. Och Kerstin är här i Göteborgstrakten. Det är en stor glädje för oss och förmån att få besöka er församling idag. Verkligen. Och som sades här inledningsvis så har den här församlingen varit med och bidragit till vårt arbete. Och det vill jag verkligen tacka församlingen för. Ett stort tack för det. Det är fantastiskt att församlingar och individer hör och ser vad Gud gör. Och man blir inspirerad till engagemang. Gud vill inspirera oss till engagemang. Och Gud vill verka genom oss. Och Gud upprättar olika instrument och verktyg för att hans verk ska växa. Och faktum är att den organisation jag representerar, Open Doors, initierades som en missionsorganisation för ändens tid. Det är en sen tid, vänner. Och vi som jobbar i Open Doors, vi lever med den tanken att vi lever i en sen tid. Och det gäller att verka. Gud kallar människor in till sitt rike. Men vi ser också att det får konsekvenser i vår värld. Därför att när Gud är ofärde, då gör mörkrets makter allt de kan för att hindra Guds rikets tillväxt. Och det är det vi ska tala om idag. Hoppsan. Här ska vi ha en hel bild. Så där ska det se ut. Här har vi ett glas vatten. Vatten, jag tror ni alla har druckit någonting på morgonen här. Och vatten är livsnödvändigt för oss alla. Och vatten, ni ser den här källan, den här brunnen som människor hämtar vatten ifrån. Och vi får många associationer även från Guds ord när vi tänker på vatten och brunnar. Och hur Jesus kom till en kvinna vid Sykars brunn och bad henne om vatten. Det var en pojk på 17 år som började gymnasiet i Pakistan för inte så länge sedan. Hans första skoldag var han törstig. Men hans klasskamrater sa, du får inte dricka vatten, för du är kristen. Läraren slog honom inför de andra klasskamraterna hans första skoldag, därför att han var kristen. Han hade inte rätt uniform på sig, han var inte proper nog. Så den här killen, ska vi se, jag får ordning på mina grejer. Den här killen, han heter Sharon. Och Sharon, gick hem den dagen till sina föräldrar och sa: de gillar inte mig. Jag är kristen, men alla andra är muslimer. Dag två gick han och köpte sig lite nya kläder så att han skulle kunna passa in i klassen. Och kom till skolan. Och pappan, dag nummer tre, kom han med sina nya kläder. Och pappan hade också tänkt att han skulle komma dit och prata lite grann. Och prata med läraren och klassen och försöka få dem att acceptera Sharon. Trots att han var kristen. Men vad som händer dag tre, alltså hans andra skoldag, det är att en av eleverna ger sig på honom, slår honom och sparkar honom till döds i klassrummet för att han var kristen. Läraren hade precis lämnat klassrummet en kort stund. Han hade undervisat i islamsk teologi. Det var det man hade studerat i 4 timmar. Och i slutet av det här passet blir den här kristne eleven ihjälsparkad. Det här är Pakistan idag. Asia Bibi bor också i Pakistan. Hon har nu suttit 8 år i väntan på att hängas. Hon har blivit dömd till döden. Varför då? Hon erbjöd några av sina arbetskamrater ett glas vatten. Hon hade själv druckit ur bägaren. Och vi ska som kristna idag, vi ska dela bägaren. Vi ska låta den gå runt och vi ska dricka ur samma kalk. Men här, i den här kontexten, så innebär det att dela ett glas vatten. Att man blir anklagad för hädelse. Asia Bibi i det här sammanhanget, hon vittnade och sa i princip att jag tror på Jesus. Och de som hörde det här reagerade och drog henne till polisen. Och just nu sitter hon alltså fortfarande och väntar på sin dödsdom. Att den ska verkställas. Vänner, det här är ett par exempel på situationer i vår värld idag. Och det är just därför som Open Doors finns till. Därför att vi agerar på den här bibeltexten. Den som ger en bägare vatten att dricka för, därför att ni tillhör Kristus. Sannoligen, du ska inte gå miste om din lön. Vi är inte ute efter lönen, men vi följer Kristi exempel att erbjuda människor vatten. Det är det kristen mission handlar om. Kristet biståndsarbete. Vi följer Kristi exempel att dela ett glas vatten. Att hjälpa människor upp och ut ur fattigdom. Det är vad vi kristna gör. Kontrasten blir därför ganska stor när man ser vad som kan hända i andra delar av världen. Open Doors jobbar med kristna som förföljs. Och det har vi gjort i över 60 år. Överallt där förföljelsen finns, där finns Open Doors med på ett eller annat sätt. I tjänst för världens förföljda kristna. Och kristna förföljs. Som aldrig förr, höll jag på att säga. Men det kommer vi att få se alldeles strax här. Jag kommer att ge några korta glimtar om hur förföljelsen av kristna ser ut i världen idag. Vår roll och min roll i Sverige, precis som du sa, att vi finns i Sverige, det är att upplysa, informera och inspirera svensk kristenhet till att förstå vilken roll och betydelse vi har och kan ha för våra trossyskon ute i världen.
Varje år publicerar Open Doors World Watch List för att sätta fokus på de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst. Det här är de 5 värsta länderna för kristna att leva i. Plats 5. Pakistan. Kristna i Pakistan fortsätter att leva under massiva våldsattacker och övergrepp. Dessutom ger hädelselagarna landets islamister möjlighet att förtrycka de kristna. Om en kristen blir anklagad för att på något sätt ha förolämpat islam är dennes liv i stor fara. Om personen inte döms i rätten är risken mycket stor att islamister följer efter och dödar personen vid dess frigivning. Plats 4. Sudan. Sedan långt tillbaka är islam djupt rotad i det sudanesiska samhället. Under den diktatoriska regimen råder ingen rättssäkerhet. Kristna kan arresteras misstänkta för spionage. Kyrkor har förstörts. Och nyligen satte regeringen en enorm press på pastorer och kyrkoledare för att deras kyrkor ska registreras. Plats 3. Somalia. Om en muslim väljer att bli kristen i Somalia löper denne stor risk att dödas av sin familj eller av lokala ledare. Den islamistiska rörelsen Al-Shabaab ser kristna som måltavlor. Vem som än blir misstänkt för att vara kristen kommer att dödas. Plats 2. Afghanistan. På grund av islamismens utbredning i Afghanistan har det hårda tryck som redan funnits på landets få kristna ökat till högsta möjliga nivå. Alla afghanska kristna kommer från en muslimsk bakgrund. Så snart det blir känt att en muslim har konverterat till kristendomen kommer personer att befinna sig i livsfara med hot från både släkt och samhälle. Plats 1. Nordkorea. Nordkorea har valt att isolera sig från omvärlden, vilket fått till följd att övervakningen av landets befolkning ökat allt mer. Att äga en bibel sätter en hel familj i fara. Tiotusentals kristna sitter i arbetsläger och många torteras till döds. För Kim Jong-un och hans regim utgör kristna ett hot mot staten. På samma gång växer de underjordiska kyrkorna och evangeliet sprids i hemlighet.
Ett av våra främsta verktyg som vi använder inom Open Doors är just den här listan, världsrankningslistan, eller som vi säger World Watch List. Det är en lista, jag vet inte om du har sett det, men det är 50 länder som är rangordnade. Och det är ett ganska stort projekt och ett väldigt betydelsefullt verktyg som vi använder inom Open Doors. Den här listan och den här databasen, eller det här forskningsprojektet som det faktiskt är, har hjälpt oss att komma långt in i kommunikation med beslutsfattare, politiker, journalister och andra i det att vi förklarar hur situationen ser ut i världen. Det finns advokater och många som beställer våra dokument som specifikt talar om olika länder, Afghanistan kanske. Vad är Open Doors syn på situationen i Afghanistan, i Pakistan, i Indien och så vidare? Vi finns inne i Europaparlamentet, vi är ofta inne i Sveriges riksdag och har haft flera riksdagsseminarier för riksdagsledamöterna där vi talar om situationen i olika delar av världen. Så det är en lista med ganska stor auktoritet i det att den numera refereras till väldigt ofta. Senast i veckan här så var det riksdagsdebatt när man talade om utrikespolitiken. Och då var det en av ledamöterna som just hänvisade till den här listan som sa att förföljelsen av kristna i världen är väldigt stor. Och så vidare med om Open Doors. Vad vi gör är att vi tittar på privatlivet. Hur ser det ut för en människa, en privatperson, att leva som kristen i det här landet? Hur fungerar familjelivet, klanen, släkten också här? De sociala nätverken, hur är det att arbeta? Att gå till jobbet som kristen, att gå till skolan som kristen. Ja, ni hörde ett exempel från Pakistan alldeles nyss. Hur ser lagstiftningen ut för de kristna? Hur ser möjligheterna ut att bygga kyrka, att gå till kyrka, att renovera sin kyrka, att överhuvudtaget registrera en kristen organisation? Hur ser det ut? Och förekomsten av våld tittar vi också på. Så alla de här kategorierna väger vi samman och varje land får sedan en slutsumma som placerar landet i en rangordnad lista från 1 till 50. Och ni såg nyss på videon här de fem länderna med de högsta poängen. Och där Nordkorea är alltså för 17:e året i rad det svåraste landet i världen för att vara leva som kristen. Nu ser inte ni vad som står där, men på bordet där ute senare kan ni få mer information. Här har du de första 11 länderna. Som är rankade och som finns med i gruppen. Mycket eller extrem förföljelse. Sen har vi ett gäng på ytterligare ett antal länder där förföljelsen är mycket allvarlig. Och sen har vi gruppen som vi kallar för allvarlig förföljelse. Så hela listan finns på bordet, ni kan titta mer senare eller på, ja, på vår hemsida. Men det här är klart, det här är ett projekt som har pågått sedan 1993. Så vi har ganska lång erfarenhet av att mäta och titta och justera våra system och beräkningar. Det här med allvarlig förföljelse, mycket allvarlig och extrem förföljelse. Enligt våra beräkningar och metoder så alla länder som har över 40 poäng har allvarlig förföljelse. Och alla länderna på listan är alltså i den kategorin och uppåt. Om man gör en beräkning över de kristna som finns i de här länderna. Det innebär inte att alla kristna i just de här länderna, men de som verkligen är utsatta. Om vi räknar ihop alla dem och ser hur många kristna lever under allvarlig förföljelse, så är det 215 miljoner kristna idag. 215 miljoner kristna. Det betyder att av den samlade kristna befolkningen i vår värld idag så är var tolfte kristen utsatt för allvarlig förföljelse. Så det är ganska vanligt. Men det här är en siffra då som tar med i beräkningen samtliga kristna över hela världen. Om vi dyker ner lite närmare och tittar på en mindre del av världen så ser vi att i Asien och Mellanöstern så är det var fjärde kristen som är utsatt för allvarlig förföljelse eller värre. I Afrika är det var åttonde kristen. Och då kan vi fundera på hur ser det ut i vår del av världen då? Har vi allvarlig förföljelse? Nej, inte direkt. Men faktum är att vi i Open Doors, vi tog fram ett studie förra våren. För vi såg att det finns tendenser i Sverige av att vi även börja få förföljelse i Sverige. Och det hade koppling till den flyktingvåg som drog in. Och vi såg på flyktingförläggningar och andra sammanhang att kristna immigranter blev utsatta för förföljelse. Så vi gjorde ett studium på det och vi kan konstatera att det var ganska vanligt även i vårt land numera. Men vi är inte i kategorin allvarlig förföljelse. För i den delen där vi lever, i vår del av världen, så är det en på 75 000 som är utsatt för allvarlig förföljelse. Det finns några vissa provinser och områden i Ryssland där kristna är utsatt för starkt tryck. Så där har vi proportionerna, vänner. Vi lever i en del av världen där vi har väldigt stor frihet. Och det är den friheten som vi uppmanar svensk kristenhet till att leva ut. Att agera utifrån. Och det är den friheten vi använder i det att vi påverkar beslutsfattare och vi skriver artiklar och vi engagerar oss i opinionsbildning. Vad som har hänt de senaste året är att vi kan konstatera att förföljelsen av kristna har ökat och den ökar för varje år som går. Man kan i princip säga att det blir faktiskt bara värre och värre. Förföljelsen ökar. Det blir fler och fler poäng som krävs för att överhuvudtaget komma in på listan. Den samlade poängen av alla de här 50 länderna blir bara större och större för varje år som går. Islamistisk extremism är den främsta orsaken till att kristna förföljs idag. Nordkorea har redan nämnt är toppa listan för 17:e året i rad. Och så finns det länder som Libyen och Indien som har haft den största ökningen. Vi återkommer till Indien alldeles om en liten stund. Men det kan man ju säga är lite förvånande eftersom Indien är ju världens största demokrati. Nykomlingar i år är Nepal och Azerbaijan och sen har vi det landet där våldet är mest utbrett. Precis som jag inledde med också, Pakistan. Där är det landet har den absolut högsta poängen. De kristna är utsatta för väldigt stort tryck. Andra länder kanske våldet inte alls är så högt. Men ni kommer ihåg de här sex kategorierna. Våldet kanske är jättehögt som i Pakistan. Men de andra kategorierna kanske ligger betydligt lägre. Och så kan det vara precis tvärtom. Att det trycket är som störst. Där behöver man inte bedriva så mycket våld. För där hålls människor i så stor schack. Att våldet inte riktigt behövs. Vilket också innebär att det landet heller inte får samma stora uppmärksamhet i internationell media. Så det kan också vara en taktik. Det finns några huvudtrender just nu inom förföljelsen av kristna. Och jag ska säga de här, och det är den islamistiska radikaliseringen, det är nummer ett. Nummer två är religiös nationalism, som jag också ska förklara vad det är. Och det tredje är ideologisk nationalism. Lite komplicerade termer, men jag tror ni förstår, och jag ska förklara alldeles strax. Islamistisk radikalisering. Vad det handlar om just nu i vår värld, det är att i många sammanhang så vill man bedriva politisk islam. Man vill åstadkomma en förändring i olika länder genom att där muslimerna finns är i minoritet, så vill man radikalisera just de muslimerna. Och det här är starka krafter ifrån i synnerhet Saudiarabien och flera andra inflytelserika länder med mycket pengar som bedriver väldigt många olika typer av strategier. Och även, man kan kalla det biståndsarbete. Och man bygger moskéer, och man bygger skolor, och man påverkar länder. Men syftet är också att radikalisera landets muslimska befolkning. Man försöker också, där muslimerna är i majoritet, att radikalisera hela samhället. Vi kommer ihåg nu, när vi tittar tillbaka de senaste åren, hur det har sett ut i Syrien och Irak. Och vi kommer ihåg, och vi har förvånats och förskräckts rent utav tillvägagångssättet där den islamiska staten har brett ut sig. Man skapade sig ett fäste i norra Irak. Man intog städer, man växte i inflytande och man bredde ut sig. Och målet var att bygga upp ett kalifat. Ett kalifat innebär att man tar herravälde över ett stort territorium. Och man lyckades ta vissa orter som inom islam är väldigt strategiskt viktiga. En av dem var Dabik. Och det var just i orten Dabik som man stod med filmkamera och visade avrättningarna. Och arabiska talade ut och la ut på internet och sa att nu är vi i Dabik. Och nu avrättar vi den här otroende personen. Och nu väntar vi bara på att resten av den här korsfararmén kommer hit. Vi väntar på dem. Det är precis den här profetian som finns inom islam att detta ska ske. Och som också står i texterna utifrån orten Dabik. Det kommer att komma en stor här. Och Allah kommer att ge muslimerna en stor framgång. Man kommer att vinna det här slaget. Och sedan kommer utbredandet av kalifatet att ske ut över vår värld. Och den här informationen lockade till sig väldigt många människor. För det här vill jag vara med om. Jag vill vara med om det här stora slaget. Den stora segern. Och att starta upp det här kalifatet. Äntligen sker det. Attraktionskraften i det här var enorm. Men nu vet vi att man har förlorat Dabik. Man har förlorat Irak. Man har drivits bort ifrån territoriet. Och armén finns inte längre på plats som armé i varje fall i norra Irak. Däremot finns den islamiska staten utspridd lite här och var i olika delar av vår värld. Och det finns många grupper som har svurit trohetsed till IS. Och de islamska teologerna kliar sig i huvudet och kanske än mer. De undrar, vad hände? Vi var ju på god väg här nu. Och många som hade greppat den här visionen är förvirrade för tillfället. Vart är vi på väg? Så, vad är vi på väg? Vad är det som håller på att hända? Många befarar att det finns nya platser där IS nu kommer att satsa på. Man kommer att sprida ut sitt engagemang och sin vision på andra länder och dyka upp på andra platser. Ett område som är i största fokus, det är just hela kontinenten Afrika. Det är faktiskt så att Vid konferens 1989 i Abuja i Nigeria så beslöt man 56 islamiska delstater att Afrika ska bli världens första muslimska kontinent. Hela Afrika ska bli islamiserat. Och vi ska inte ge oss förrän det är gjort. Och det är det vi ser, och det är det vi följer, och det är det vi försöker att uppmärksamma på olika sätt, att det är precis det som håller på att hända söder om Sahara. Norr om Sahara har islam ett starkt fäste. Söder om Sahara försöker man nu att i land efter land just radikalisera den lilla gruppen och där, eller så småningom ta över hela landet. Ett av de länder som jag själv har besökt är Nigeria. Nigeria är ett land med en stor befolkning. Det är 180 miljoner och hälften av dem är muslimer, hälften är kristna. Det är Afrikas rikaste land, massor med naturtillgångar, största befolkningen och så vidare. Men sharia-lagstiftning råder redan i landets 12 delstater upp i norr. Det är också här som vi kommer ihåg hur Boko Haram i synnerhet har verkat där uppe. I Nigeria säger man att vi kommer inte att ge oss förrän vi doppar Koranen ner i havet. Vi ska hela vägen ner till det här området. Och i synnerhet här är det som den kristna befolkningen bor. Och man är på lång god väg att ta sig ner genom mittenområdet, mellan bältet och så vidare. Och många säger att det här som pågår i Nigeria kommer att fungera som ett exempel för många andra länder. Just att man radikaliserar ett litet område för att sedan ta sig längre och längre in i landet. Man driver de kristna på flykt genom attacker av olika slag. Det här sker i flera länder i Afrika för tillfället. Och den här tendensen har vi haft länge och den blir allt mer utbredd. Den här flickan, hon heter Habiba och bor i Nigeria. Habiba var på väg hem ifrån skolan. Hon är 14 år och var på väg hem från skolan och blev bortrövad. Kidnappad. Hennes pappa agerade väldigt snabbt och gick ut på tv. Han lyckades bli intervjuad på tv och sa: hjälp mig, hjälp mig. Min dotter har blivit bortrövad. Vi kan inte ha det så här i det här landet. Han gick till och med till polisstationen och satte sig med polismästaren som sa: nej, det stämmer, det är inte bra det här. Men trots att förövarna fanns med i sammanhanget och även flickan var på plats, så arresterades inte förövarna. Och flickan fick inte följa med pappa, utan flickan fick följa med tillbaka till emirens palats. Därför att förövarna hade begärt att få tvångsgifta sig med flickan. Och emiren i den provinsen hade godkänt det mot en betalning på 1300 kronor. Och han sa: hon har redan konverterat. Och hon ville det själv. Hon är redan muslim. Hon kan inte komma tillbaka. Din relation med din dotter, den är bruten. Gå hem. Tvärtom, säger emiren, du har vanärat mig genom att kritisera mig. Därför ska du be mig om förlåtelse, säger emiren till pappan. Och där har vi emiren. Det här är en situation som är väldigt vanlig i Nigeria. Och inte bara där. Hur flickor rövas bort. De blir tvångsgifta. Går in i tvångsgiftemål. Och därmed har de redan konverterat. Och därmed kan de heller inte återvända. Och därmed har man förlorat kontakten med sin dotter. Det här händer om och om och om igen. I land efter land efter land. Habiba är bara ett utav de exemplen som vi har sett. Religiös nationalism. Om vi nu lämnar den islamistiska radikaliseringen, som det här var ett exempel på i Nigeria, och som är den huvudsakliga anledningen till att kristna förföljs i vår värld idag. Och vi skulle kunna prata mycket om detta. Det är ju inte så att alla muslimer är islamister. Det finns en religion som heter islam och det finns många muslimer som följer den religionen. Men det finns en radikalisering inom islam som är väldigt offensiv. Och som just nu, som jag har nämnt, har en stark inverkan på många, många länder runt vår jord. Och där kristna är synnerligen utsatta. Den religiösa nationalismen. Här är det länder som Indien och Nepal. Och då handlar det om hinduismen. Sen har vi också buddhismen. Alltså både hinduismen och buddhismen blir allt mer radikaliserad. Och i de här länderna som ni ser nämnda här så är det kraftiga nationalistiska rörelser på gång som har en agenda på att bevara den egna religionen. I Indien är då alltså hinduismen. Och här ser ni några länder som är markerade. Här har vi Indiens karta. Och ni ser ett antal färglagda länder här. Färgerna försvinner lite grann här, men hur som helst. Det är 7 delstater. 7 delstater i Indien. I demokratin Indien. Som redan idag har implementerat antikonverteringslagar. Det är alltså förbjudet att lämna hinduismen och gå över till en annan religion. 7 delstater. I och för sig så är det en som har sagt att nej, vi ångrar oss. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det är nu. Men en utav dem. Men det här påverkar 350 miljoner människor i Indien. 25% av landets befolkning. Där man redan idag säger att det är förbjudet enligt lag att lämna hinduismen. I landet så finns det en regering som heter BJP. Eller ett parti som heter BJP som har egen majoritet i parlamentet. BJP grundar sig i en hindu-nationalistisk rörelse som har vuxit fram i Indien sedan början på 1900-talet. Där man säger att i Indien så ska vi ha en religion, vi ska ha ett språk, vi ska ha en kultur. Alla ska vara hinduer och allt annat ska bort ifrån vår kontinent. Så har det blivit ett politiskt parti som har egen majoritet i parlamentet. Och som säger att vi inför nästa val 2019, då ska vi ha egen majoritet i samtliga delstater. För då kan vi implementera antikonverteringslagar i alla delstater. Man har på agendan att också byta namn ifrån Indien till Hindustan. Man har också sagt från offentligt håll att 2021, då ska vi ha rensat bort allt vad kristendom heter och allt vad andra religion heter. Man har en tydlig offensiv agenda att hindu-nationalisera, eller vad man ska säga, hela landet. Och det här, jag vet inte om hur mycket ni känner till om detta, men det här har kommit långt redan. Vad man gör är, bland annat, det är att de som har valt att bli kristna, i synnerhet kristna, så handlar det om att man upprättar återvändningsceremonier. Alltså det är förbjudet att konvertera ifrån hinduismen. En antikonverteringslag. Men det är, man ser det inte som att konvertera när man kommer tillbaka till hinduismen. Det är godkänt. Så därför har man en massa ceremonier för sig som kallas för Gar Vapsi. Och det här har spritt sig över ett antal delstater och det pågår hela tiden. Och det är under stor press som de kristna blir inringda, omringade och satta i den här processen. Så småningom leder fram till en process eller en ceremoni där man tillsammans med en hindupräst konverterar. Här dränks man i kourin, här smetas man in i kodynga. Och här återvänder man till hinduismen. Det här är ett sätt, en av de metoder som just nu de kristna i Indien utsätts för. Kyrkan växer kraftfullt. Men är orolig för vad som händer. En delegation från Sverige som representerar Sveriges kristna råd var dit och tittade och lyssnade och såg, mötte kristna ledare och säger ja, situationen är allvarlig. Och den är mycket allvarlig. Och den kommer bara bli värre och värre här framöver. Situationen är väldigt allvarlig i Indien för de kristna. Men ett exempel som jag vill ge kommer ifrån en plats som heter Raipur. En delstat där borta som just har antikonverteringslagar. Här tjänade en katolsk nunna i en medicinsk klinik. Precis som Moder Teresa så betjänade hon folket. Men en dag så bröt sig folk in och drogade ner henne, band henne till, i en säng och förgrep sig sexuellt på den här 47-åriga nunnan. Rättsprocessen som inleddes efteråt var en charad. Man tog några människor, ja, men hela polisundersökningen var helt enkelt inte seriöst gjord. Man sa till och med till på klostret att ni bränn kläderna och ta bort alla bevis, för det behövs inte, det kommer bara störa er återhämtning för att kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Och förövarna tog man, men man visste att det var fel personer som man tog. Så man har inte tagit förövarna. Man tar inte de här fallen på allvar. Sådana här saker, det här är kanske lite extremt, men det händer om och om igen på olika sätt att kristna blir attackerade. Det har varit över 600, jag tror det är 635 arresteringar i Indien bara i år, där kristna har hållits kvar av polisen utan någon form av rättegång eller bevis. Så situationen är allvarlig. Tvärtom så blir det istället så att man gjorde en motreaktion och man anklagade en annan munk och man anklagade en annan i personalen för att ha förgripit sig på en 10-årig flicka, vilket absolut inte hade skett. Så det här är ett spel inför galleriet. Och de här mobberna som driver runt och som jagar, jag höll på att säga jagar kristna, men de gör faktiskt det. De här mobberna, de blir inte straffade. Man agerar inte emot dem. Och man registrerar inte händelserna. Det är därför premiärminister Modi på nationell tv kan säga inför internationella medier att det finns ingen förföljelse i Indien. Det finns inga rapporter om några förföljelser i Indien. Men det är just därför. Man agerar inte. Man skriver inte ner i några polisrapporter vad som händer. Men vi som jobbar i fält och följer händelserna på gräsrotsnivå, vi registrerar tillsammans med många andra förstås allt som händer. Och förföljelsen är massiv. Sri Lanka, också ett buddhistiskt land. En idyllisk ö sydost om Indien. Här fanns en församling som växte. Och det var 15 familjer och ytterligare 20 personer som tillhörde den här lilla församlingen. Och människor omvände sig ifrån den buddhistiska läran och vände sig till Kristus och den kristna tron. Man hade hållit på i 15 år och byggt den här församlingen. Men det är detta som inte accepteras. Folk sa i omgivningen att vi accepterar inte att människor lämnar buddhismen och blir kristna i det här området. Och den som ledde attacken mot just den här kyrkan, det var en buddhistisk munk tillsammans med 200 andra som först hade varnat och sagt: stäng ner, sluta omvända, försvinn härifrån. Men man fortsatte och då kom man och så slår man sönder hela byggnaden och man driver de kristna bort från platsen. Men faktum är att de kristna fortsätter. De fortsätter att ha sina möten, precis som så många andra ställen runt vår jord. Man är utsatt, man blir förföljd, men man står fast vid sin tro. Och det är precis det som vi vill jobba med inom Open Doors. Att ge inspiration och motiv och stöd, helt enkelt, till att stå kvar i sin tro. Att undervisa om vad är förföljelse. Hur kan man förbereda sig för förföljelse? Hur ska vi agera som kristna när vi blir utsatta på det här sättet? Hur kan vi hjälpa er i er situation just nu? Och på det sättet så blir kyrkan stärkt och kyrkan får nytt mod att stå kvar mitt i förföljelsen. Den ideologiska nationalismen, slutligen, det är den kommunistiska läran som under senare år återigen börjar få ett uppsving i vissa länder. Kina, Vietnam och Laos. Jag har själv varit väldigt engagerad och jobbat som missionär ute i Asien och hade ett djupt engagemang för Laos. Där sa man under den tiden när jag var där ute att kristendomen är vår främsta fiende. Från högsta ort säger man att kristendomen är vår främsta fiende och vi kommer göra allt för att stoppa den. Och det var precis det som jag jobbade med, att stötta de kristna som fanns i Laos så att de skulle härda ut, orka och växa. Vad som händer i den här delen av världen är lite mer försåtligt. Myndigheterna agerar och myndigheterna sätter press på de kristna. I ett land som Vietnam till exempel. Är du kristen och äger mark och vill avverka träd till din egen för din försörjning, så måste alla gå till polisen och anmäla det. Och det är väl riktigt och så. Men på polisstationen tar man reda på vem är du som kommer här, och är du kristen, då får du inte avverka dina träd. Utan bara om du avsäger dig din kristna tro, så får du rätt att avverka dina träd. Den här mannen heter Wang Atu. Och han blev kristen. Han tillhörde mångfolket, en stor folkgrupp där ute i Sydostasien. Och han var den första i sin familj, i sin släkt helt enkelt, som blev kristen. Och han lyckades vittna och vinna ytterligare 4 familjer. Men det som hände i det här sammanhanget, det var ju förstås då, som vi kanske redan kan lista ut, att delvis grannar och andra gav sig på honom och sa: återvänd till animismen. Kom tillbaka till folktron. Jag har själv besökt den typen av byar ute i Sydostasien. Det är så förödande för en by. För alla måste tro på samma sätt. Byn är kanske inhägnad. Och det finns en entré in till byn. Alla hyddor har sin egen lilla andehylla. Där man tillber andarna. Blir du kristen, då river du ner den här andehyllan. Och du är den enda i hela byn som har en hydda utan en plats för tillbedjan av ikoner och så. Alla andra kommer att veta det. Alla andra kommer att attackera och anklaga dig. Om det händer någonting i den här byn, då är det självklart ditt fel. Du måste ut ur byn eller sätta tillbaka andehyllan. Pressen är stor. I Vietnam är det dessutom så då att myndigheterna, kommunismen, sätter stark press på de här personerna. Man har inte rätten att sälja sin mark, även om man blir tvungen att fly från området. Man har inte rätten att sälja sin boskap, trots att man måste fly från området. Den här mannen tvingades att lämna både djur och mark och flydde till en annan del av landet, just för att han var kristen. Hans högsta önskan är att få återvända och få vittna för sin familj. Men just nu har Open Doors hjälpt honom och några till att starta om på en ny kula och leva sitt liv på en ny plats i landet. Det här är kommunismen. Nordkorea är kanske det mest extrema landet på vår jord när det handlar om att förfölja kristna. Det sitter tiotusentals kristna, mellan 50 och 70 000 kristna, i koncentrationsläger inne i Nordkorea. Eftersom landet ligger så högt på listan som det gör och gjorts under så lång tid, så är det förstås också för Open Doors av största vikt att ge stöd till dessa människor. Vi har ett nätverk inne i Nordkorea på någonstans mellan 50 och 60 000 kristna som regelbundet får förnödenheter till sig in i landet för sin överlevnad. Det är bara ett exempel på vad vi gör i det här landet. Men i Nordkorea är det många kristna som flyr. Och här har vi ett citat. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, så ska de också förfölja er. Det är vad Jesus säger. I gränsområdet mellan Nordkorea och Kina så finns det många nordkoreaner som har flytt in i Kina. Vi har ett arbete där vi försöker fånga upp dessa nordkoreaner som har lämnat Nordkorea. Och där bedrivs ett arbete där en av våra medarbetare säger så här att Gud hör era böner. Jag har arbetat med det här i många år, men jag har aldrig tidigare sett så många nordkoreaner komma till tro som just nu. Det här står i vår senaste tidning. Ett reportage om vad som hände just där. Gud håller på att befria sina barn, säger han. Det är något stort som är på gång. Trycket är stort, men det är också för att Gud håller på att göra något stort. Vad händer när Gud förändrar ett land? Ja, vad händer med dessa länder? Vad händer under det här trycket? Vad är anledningen till att det är kyrkan är så utsatt? Han säger att mörkrets krafter kommer att kämpa emot så mycket de kan när Gud försöker förändra och skapa förändring. När Gud håller på att befria sitt folk. Och det är lite grann det som är min summering utav det här. Att Gud är ofärde. Guds rike växer i vår värld. Gud håller på att lyfta fram sitt folk. Och det är inte bara förföljelse och elände. Det finns också väldigt mycket att berätta om vad Gud håller på att göra. Vi vill ge stöd till Guds folk som lider. Vi vill väcka Guds folk som sover. Vi vill föra dessa grupper samman och få en levande kyrka som inväntar Kristus och som tjänar Kristus i vår tid. Därför, något stort är på gång. I vår tid är det något stort på gång. Den här bilden visar någonting. Det här visar antal väckelserörelser där muslimer har konverterat till kristen tro. Och då ser vi här att islam kom till på 600-talet. Här har vi 7, 8, 900-talet. Och på 900-talet verkar det som att någonting hände. En väckelserörelse i den här definitionen är när 100 församlingar startas eller 1000 människor kommer till tro under en period av 20 år. Det kallar vi för en väckelserörelse. Och då hände någonting på 900-talet, 1200-talet. Men här ser ni någonting märkligt. I vår tid, och över hela den muslimska världen, ifrån Algeriet, Marocko, i alltså Nordafrikas västra sida, och hela vägen den muslimska världen, rakt genom Mellanöstern och långt bort i stan, eller på att säga, men långt bort i Asien. I alla dessa områden så pågår det en väckelserörelse bland de muslimska folken. Där muslimer kommer till tro i stor skara. Ser ni kopplingen mellan detta? Den islamistiska radikaliseringen och Gudsrikets tillväxt. Det hänger ihop. En pastor i Kina sa så här: om inte jag blir utsatt för angrepp, om inte jag blir förföljd, det är då jag blir orolig. För det är när vi är relevanta, när evangeliet är relevant och när vi som kristna är relevanta, då blir vi utsatta. För då kommer mörkrets makter att agera mot oss. Guds rike attraherar människor i vår tid idag, och Gud är ofärde. Och vi som kristna i den fria världen, vad gör vi? Vad är vår uppgift? Ja, jag tror vi vet det. Vår roll, det är att be för våra trossyskon i första hand. Att be för våra missionärer som vi har utsända på olika platser. Att be för den förföljda kyrkan. Att engagera oss på olika sätt. Och just den här kopplingen mellan den förföljda kyrkan och den fria kyrkan. Det är här Open Doors kommer in. Vi vill försöka koppla ihop det här. Så att vi tar lärdom ifrån varandra. För vi har också väldigt mycket att lära av den förföljda kyrkan. Deras tro har satts under stark press och är starkt prövad. Och vi kan lära oss mycket av dem. Så, vänner. Min tacksamhet för ert engagemang leder också fram till en utmaning i att fortsätta tjäna Gud. Att fortsätta be för den förföljda kyrkan. För vi lever i en sen tid. Och pingstförsamlingen i Mölndal är indragen i Guds storverk. Vi spelar roll. Dina böner spelar roll. Det är dina böner som påverkar den där stapeln. Som kan höja den där siffran till 70, 80, 90, 100. Därför Gud svarar på bön. Låt oss be. Jesus Kristus, din är äran. Du sitter på tronen, men du är inte overksam. Du tronar på våra lovsånger och vi ärar dig. Vi ber, Herre, att du ska fortsätta att använda oss. Tack att du vill och har till och med gjort dig beroende av våra förböner. Tack att vi får vara engagerade och delaktiga i ditt verk. Och vi ber, Herre, visa oss på vägen. Bevara oss i tron. I Jesu namn. Amen.